Hur många gånger ska jag förlåta? När tar förlåtelsen slut? Kommer det ett tillfälle när jag ska sluta förlåta den som gör fel mot mig? När kan jag med gott samvete sluta upp med att ge förlåtelse till min broder eller syster i Herren? Min kristna medsyskon? Det är en viktig fråga att ställa sig och tänka efter. Idag ska vi se vad Jesus svarar när Petrus frågar hur många gånger han ska förlåta sin broder. Vi ska läsa om Guds oerhörda förlåtelse och nåd. Och den nåd som Gud kallar oss att visa andra. Vi ska läsa ifrån Matteus 18, vers 21-35. Och det är på sida 707 i den här bibeln och på sida 47 i den lilla bibeln. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa det till dem: jag säger dig inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denar, tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av er av hjärtat förlåter sin broder. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för solen och månen och det vackra vädret och din vackra skapelse. Men tack ännu mer för ditt ord som vi får läsa av och lära känna dig och vad du vill och tycker och tänker. Tack för den heliga ande som du har utgjutit över oss till hjälp och upplysning. Och kom, verka med din heliga ande i den här predikan, både i mina ord och i min ton. Och använd mig för att predika ditt budskap idag. Och hjälp mig att förklara ditt ord så tydligt så att alla förstår och tar till sig. Och kom och verka på oss var och en med ditt ord och din heliga ande. Förvandla våra hjärtan. Verka i oss, Herre. Vi klarar inte att förvandla oss själva, men du genom din helige kan förvandla oss. Kom, ge oss kraft att förlåta. Var med idag, Herre. Tala till oss och förvandla våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Det här som jag läste om förlåtelse idag, det är en del av en längre undervisning som Jesus har för sina lärjungar. Och jag tycker att vi läser hela stycket så att vi ser och hänger med i hela sammanhanget. Så nu läser vi också ifrån kapitel 18 och så börjar vi redan i vers 1. På sidan 707 om man vill följa med. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: amen säger, om ni inte omvänder och blir som ett litet barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder ett av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som inte har gått vilse. Så är det inte heller i himmelske faders vilja att någon enda av dessa små går förlorade. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ dem till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller publikan. Amen säger, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger, om två av er här på jorden kommer överens att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty det är två eller tre er samlade i mitt namn, där är mitt ibland dem. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Det här stycket handlar om församlingen. Hela stycket handlar om det. Det börjar med lärjungarnas fråga: vem är störst i himmelriket? Men Jesus byter direkt fokus till att den som inte ödmjukar sig och omvänder sig och blir ödmjuk som ett barn, som ett litet barn, kommer inte ens in i himmelriket. Och Jesus fortsätter att tala om den stora faran med synden som så lätt förleder. Han talar sedan om Gud faders stora omsorg om var och en av hans små barn. Och sen fortsätter Jesus att tala om hur vi i församlingen ska visa omsorg om varandra och tillrättavisa varandra. Och så vinna våra syskon från synden. Och när Jesus nu talar om att tillrättavisa våra syskon i Herren, säger han att vi vinner dem. Vi vinner vår broder om han lyssnar till oss. Och det här förutsätter en förlåtelse. Jesus hade redan tidigare undervisat om att förlåtelsen var nödvändig. Så att lärjungarna visste att det var nödvändigt med förlåtelse. Vi kan läsa om det i Bergspredikan. I kapitel 6 av Matteus och vers 9. Där säger Jesus så här: så skall ni be: Fader vår som är i himlen, Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja liksom den, på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Det här är Herrens bön. Och den förutsätter förlåtelse. Men Jesus har aldrig sagt hur länge man ska förlåta. Eller hur många gånger man ska förlåta. Och därför blir det ju en självklar fråga för Petrus. I det här sammanhanget. Men hur många gånger ska jag förlåta då? Han frågar. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Så om en av mina syskon i församlingen syndar mot mig och jag tar upp det med honom eller henne och personen lyssnar på mig och ångrar sig och ber om förlåtelse, så ska jag ge förlåtelse. Men hur många gånger ska jag göra det? Hur många gånger ska jag förlåta min broder eller syster i Herren som gör fel mot mig? Igen och igen och igen kommer och ber om förlåtelse. Och här tar Petrus i. Han föreslår 7 gånger ska jag förlåta. Det vanliga bland judarna då var 3 gånger. Och sen så behövde man inte förlåta mer. Men Petrus han säger upp till 7 gånger. Det är mer än dubbelt så många gånger. Petrus hade ju lärt känna Jesus. Han visste hur mycket kärlek och nåd Jesus hade. Och samtidigt visste han ju att Jesus kunde vara både rak och hård när han talade med till exempel fariseerna eller Petrus själv. Men 7 gånger borde väl ändå räcka. Att förlåta någon, tänkte Petrus. Någon måtta får det väl vara. Och Jesus, han svarar. Jesus sa det till dem: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Jesus svarar alltså inte bara sig: ja, bra Petrus, när du har förlåtit 7 gånger, då kan du sluta. Själv hade jag bara förlåtit 3 gånger. Nej, det säger han inte. Och han säger inte: nej Petrus, du tog i lite för lite. Du behöver förlåta 24 gånger. Sen kan du sluta. Jesus svarar inte med att säga 7 gånger. Utan med 70 gånger 7. Och med det menar Jesus att vi ska sluta räkna. Och istället förlåta. Vi ska inte förstå Jesus som att han menar exakt summan 7 gånger 70. Alltså 490 gånger. Då kan vi sluta när vi har förlåtit någon 490 gånger. Nej, Jesus menar oräkneligt många gånger. En obestämd siffra. Det är det han menar med 70 gånger 7. Och Jesus svarar alltså på frågan: hur många gånger ska jag förlåta? Sluta inte att förlåta. Sluta håll koll på hur många gånger du har förlåtit någon. Det är som om du inte riktigt släppt och förlåtit personen. Om du tyst går och tänker och räknar. 1, 2, 3, 4. Nu har jag förlåtit någon 4 gånger. Eller: jag förlät henne 8 gånger nu. Hon som var så elak mot mig. Eller han: jag förlätit honom 3 gånger. Jesus vill att vi förlåter utan att räkna. utan att hålla koll på många gånger vi har förlåtit. För om vi håller på och räknar hur många gånger folk gör fel mot oss och vi förlåter dem, så är det lätt att vi hamnar i något av dikerna. Antingen tänker vi, åh vad helig och bra jag är, jag har förlåtit honom 12 gånger för vad han har gjort. Eller kanske det blir så här, nu har hon gjort det här 15 gånger mot mig och jag har förlåtit henne, men nu får det vara nog. Jesus vill istället att vi förlåter utan att räkna. Och sen använder Jesus en bild, en liknelse, för att få lärjungarna och oss att bättre förstå förlåtelsen i Guds rike. I vers 23. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. Himmelriket, där församlingen också är en del, liknas vid en kung som går igenom räkenskaperna med sina tjänare. Gud är kungen och vi är tjänarna, slavarna. Vi är inte på samma nivå som Gud. Han är hög och upphöjd och vi är enkla människor skapade av Gud. Och då händer det här i berättelsen, eller liknelsen. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han, hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden skulle betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad, ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Vi är tjänarna och vi har en oerhörd skuld till Gud på grund av vår synd och våra synder. Vi är syndiga i hjärtat och gör synd i våra liv. Och Jesus liknar skulden med 10 000 talenter. En summa som är till för att säga otroligt mycket. Ett otroligt värde på skulden. Och för oss idag skulle det vara ungefär 70 miljarder. Inte miljoner utan miljarder. Och det är lika mycket som Sverige betalade i försvarsbudget och beredskapsbudget för 2021. Det är som att vi skulle ha råd att köpa 100 000 hus i Älvsbyn, om det nu fanns så många. Eller om vad det skulle kosta att köpa en femtedel av hela Norrbottens skog. En så oerhört stor summa är det är frågan om. Och en så stor skuld att tjänaren inte kan betala. Och detta är poängen. Vår skuld mot Gud är så stor att vi aldrig kan betala den. Vi kan aldrig gottgöra vår skuld. Herren befallde tjänaren att tjänaren, hans hustru, hans barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden skulle betalas. Inte ens om vi säljer oss själva eller säljer våra nära och kära eller offrar allt vad vi äger, till och med våra barn eller familjemedlemmar, så skulle det inte kunna betala den skuld. Det skulle inte räcka. För inget vi har är tillräckligt värdefullt för att betala vår skuld till Gud. Utan skulden skulle för evigt behöva avbetalas. Utan någon möjlighet att vi skulle kunna betala igen. Tjänaren faller ner och bönar och ber på sina knän inför sin herre om tålamod. Så ska han betala. Att bli överbevisad om sin skuld till Gud är något gott. När det leder till ödmjukhet och omvändelse. Men att som så många människor tror att vi kan själva klara av att betala tillbaka. Det är bara galenskap. Tjänaren skulle aldrig kunna lyckas. Så inte vi heller. Även om vi försöker med goda gärningar, med offer, med att skippa saker. Vi kommer inte klara att betala skulden. Och Herrens, tjänarens Herre, vår Gud, han vet att tjänaren aldrig kan klara av att betala. Men vår Gud är full av medlidande. Tjänarens Herre var full av medlidande och barmhärtighet. Så god är vår Gud att han förlåter syndare som kommer till honom och ber om förlåtelse och nåd. Och för att han är så god och kärleksfull så sände Gud Fader Jesus Kristus till jorden för att leda, leva och dö för vår skull. Att betala skulden och ta straffet. Och genom Jesus visar Gud både sin rättfärdighet genom att straffa synden på Jesus och sin nåd genom att Jesus dör i vårt ställe så att Gud kan visa godhet och kärlek mot oss. Gud är en Gud full av medlidande som flödar över av kärlek. En tålmodig far som älskar oss. Och som ger nåd för var och en som kommer till honom och ber om nåd och barmhärtighet. Gud är en barmhärtig Gud. Våga sök dig till honom. Om än din skuld och synd känns stor som ett berg, så finns det nåd hos Gud. Han har låtit sin egen son dö för syndare som dig och mig. Av kärlek. I sin barmhärtighet förbarmade sig Herren över tjänaren och gav honom fri. Efterskänkte hela skulden. Den oerhörda skulden. Så gör Gud mot den som söker sig till honom. Han efterskänker skulden. Han sätter fri. Är du bunden av synd och skuld, så sök dig till honom. Och nu vill jag att vi tar en paus i predikan och söker oss närmare Herren tillsammans. För att söka hans nåd och förlåtelse. Vill du kan du ställa dig upp eller gå ner på knä eller komma fram. Gör det för att söka dig närmare Herren och visa på det. Det är inget måste, men vi söker nu Herren en stund och ber om nåd och förlåtelse för vår skuld, var och en. Vi tar en stund för det. Jag läser ett ord från första Johannes brev, kapitel 1 och vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du i tro har bekänt din synd och omvänt dig från den, är du förlåten för Jesu Kristi skull. Oavsett hur stor din skuld är, så finns det förlåtelse hos Gud genom vad Jesus Kristus har gjort. Och nu är du förlåten för Jesus skull. När du omvänt dig och sökt dig till honom. Låt oss fortsätta med predikan. I berättelsen så hände det här då. Men när tjänaren kom ut, träffade en av sina medtjänare som var skyldig om 100 dinarer. Han tog fast honom och ville strypa honom. Och sa det, betala vad du är skyldig. Hans medkällare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Men vad gör tjänaren i bilden, i liknelsen, som har fått denna oerhörda skuld efterskänkt direkt när han lämnar sin herre? Jo, han hittar en av sina medtjänare, griper tag i honom och tar stryptag om honom, om halsen, och säger, betala vad du är skyldig. Medtjänaren var skyldig honom 100 dinarer. Det är för oss idag cirka 120 000. Det är ganska mycket pengar, men oerhört lite i jämförelse med vad tjänaren hade för skuld till sin herre. Och så är det mellan oss människor. Vi kan skada och såra varandra riktigt mycket. Men vår skuld till varandra kan ändå aldrig jämföras med vår skuld till Gud. Andras skuld mot mig och mot dig är bara en liten summa i jämförelse med vår skuld mot Gud. Hans medtjänare som var skyldig ödmjukar sig och faller ner och ber om att få tålamod, så ska han betala igen vad han var skyldig. Precis som den här tjänaren själv hade gjort inför sin herre. Men tjänaren ville inte. Ville inte visa tålamod, ville inte förlåta, ville inte visa nåd, ville inte efterskänka skulden. Istället satte han sin medtjänare i fängelset för att få tillbaka skulden. Men det finns fler tjänare. I vers 31. Men hans medtjänare såg vad som hände, blev mycket upprörda, gick och talade om allt sammans för sin herre. Hans medtjänare blev upprörda när de såg det här. Och de går direkt och pratar med herren om vad som har inträffat. Och när vi ser människors ondska och hårdhet och människors lidande, vart ska vi gå då? Jo, till vår herre, till Gud, tar vi både det lidandet vi möter och den hårdhet och ondska vi möter. Det går vi med inför Gud först och främst. Vi har en far som lyssnar till oss. Låt oss gå till honom om och om igen med allt. Och då hände det här. Då kallade hans herre honom till sig och sade, du undertjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkännare, liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnar hans herre honom till fångvaktarna tills han har betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelska fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Än en gång kallas tjänaren tillbaka till sin herre. Och denna gång är det inte för att ta upp räkenskaperna, utan för dom. Han ställs till svars inför för sin ondska. Tjänarens herre hade varit så god mot honom och efterskänkt hela skulden, alla dessa 72 miljoner eller miljarder. Hans herre hade varit ett föredöme för honom. Om hans herre hade förbarmat sig över honom och visat godhet mot tjänaren, Ska då inte tjänaren göra detsamma mot den som är skyldig honom? Gud förlåter oss oerhört mycket. Han har förlåtit dig oerhört mycket i Jesus Kristus. Skulle inte du förlåta andra? Du som själv har fått så oerhört mycket förlåtet. Och Herren, han överlämnade tjänaren till torterarna tills han hade betalat sin oerhörda skuld. Gud kan bli arg. Och han kan bli rasande över ondskan. Och vi ska ha fruktan och respekt för Gud. Han är vår kung som har hela våra liv i sin hand. För om vi inte av hjärtat förlåter våra syskon i Herren, våra kristna syskon, så ska Gud utkräva hela vår skuld av oss. Och det här gäller inte bara i ord utan i hjärtat. I vårt innersta ska vi förlåta den som syndar mot oss. Vid det här tillfället så handlar förlåtelsen framförallt om den förlåtelse Gud vill ska finnas mellan kristna syskon i församlingen. Men Jesus är även tydlig på andra ställen att han vill att vi ska förlåta alla människor. Som vi läste i Fader vår. Att förlåta är inte alltid lätt. Och vi kan ha blivit eller kommer att bli djupt sårade. Farsligt syndade mot. Och det är inte så enkelt. Och upplever du att det inte är enkelt, så sök dig till Gud. Be om hjälp. Lämna hämnden till honom. För all synd antingen har straffats på korset, på Jesus, genom hans död, för var och en som tror. Eller så kommer all synd straffas en dag på domens dag med evig eld, för den som inte omvänder sig och tror. Vi har en barmhärtig Gud som känner med oss. Som känner med oss i vår svaghet. Sök dig därför till honom. Både med din egen synd och din svårighet att förlåta andra. För Gud vill hjälpa dig. Han vill ge dig sin heliga ande. För att ge dig kraft. Att orka förlåta. Att leva det livet som Gud har kallat oss till. Leva i efterföljelse till Jesus. Själva klarar vi inte av det här. Vi klarar inte av att leva det liv Gud har kallat oss till. Vi behöver Guds hjälpare, den helige ande, för att kunna leva ett liv i ständig förlåtelse. Till dig som har tagit emot Guds förlåtelse och nåd, ge den vidare. Vår församling är kallad att visa varandra nåd. Och det är ett vittnesbörd om Guds oerhörda kärlek mot oss. När vi förlåter andra är det inte vår duktighet och rättfärdighet det pekar mot, eller vi ska peka mot, utan Guds oerhörda nåd mot oss och hans kärlek mot oss. Låt vårt förlåtande peka mot Jesus. Låt ditt förlåtande av andra peka mot Guds stora nåd. Det kommer att bli ett vittnesbörd, ett tecken för en allt hårdare värld. Att det finns en god Gud som är barmhärtig, nådefull och ger förlåtelse till den som söker det. Låt oss be. Gode Gud, för din oerhörda nåd och förlåtelse. Tack för att du har uppenbarat så mycket av vår synd att vi sökt oss till dig. Och tack för att vi får nåd och förlåtelse från dig Tack att du är en barmhärtig Gud som älskar oss, som älskar oss så mycket att du gav din enda enfödde son för vår skull. Tack för den nåd och kärlek du låter flöda över oss. Tack för din förlåtelse. Herre, låt din nåd och förlåtelse få förvandla oss var och en. Låt ingen av oss här inte be om din förlåtelse, söka din nåd och förvandlas av den. Låt oss var och en förvandlas av din kärlek, av din heliga ande, av din nåd och barmhärtighet. Så att vi i vår tur förlåter var och en som syndar mot oss. Låt oss få likna dig mer och mer. Att förlåta utan att räkna. Kom Herre och förvandla oss. Och låt oss få visa på din oerhörda kärlek. Genom att förlåta om och om och om och om igen. Och ge oss visheten att hantera det liv vi lever. Herre, ge oss vishet och vägledning. Och låt oss få gå härifrån förvandlade av din nåd, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.